Härligt, god morgon. Så fint att se er här på Breanäs. Jag har kört från Varberg i morse, den härliga staden vid västkusten. Har någon varit i Varberg? Ja, det är bra. Där har jag bott i många år och arbetat som präst där i Varbergs församling i en av kyrkorna som heter Appelvikshöjdskyrkan. Och där så bor jag i ett hus, hör och häpna. Med, ja, nu är det ganska mycket barn hemma här på sommaren, men annars är det min yngste son och jag som bor där. Nu har han tagit studenten och ska flyga vidare. Jag blev änkeman för nu, några år sedan, men sen förra sommaren är jag förlovad med en kvinna som heter Gertrud. Så är det med det. Då är det så att det är inte första gången jag är på Breanäs, utan jag var här för 3 år sedan och hade enorm förmån att få möta det här sammanhanget och att dela Guds ord. Och jag blev så uppmuntrad och välsignad. Och faktum är att det är ingen sån här flört, utan jag känner det så fort man kör in på området här och kliver in, vilken otrolig frid det är på denna plats. Det är verkligen en plats som Gud har utvalt för att låta sitt namn bo där. Det gör, så är det när man kommer hit. Och väldigt, väldigt kul. Och jag minns förra gången när jag skulle tala, jag skulle börja tala om Gideon. Och jag var ganska rädd och nervös och sådär i Paulus fotspår. Hur det skulle bli, och jag visste inte, ligger jag rätt och sådär. Men precis innan jag skulle gå upp här där ute så träffade jag en ung man som jag aldrig hade träffat, som hette Gideon. Och jag skulle ju tala om Gideon. Jag har aldrig träffat någon, vad jag minns i alla fall, som heter Gideon. Och idag sitter han och sköter musiken. Dessutom har han varit teamare i vår församling ett år. Så mycket Gideon här. Det är bra. Okej. Det var lite om mig. Men jag tänkte jag bara få starta i Saltaren 139. Vers 16. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räknar jag dem, är de fler än sandkornen? När jag vaknar är jag kvar hos dig. Jag fick till mig att detta skulle vara en hälsning till oss i inledningen. Innan vi liksom dyker in i ordet. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla dagarna har blivit skrivna i hans bok. Och det är ofattbart. Vi kan inte förstå mångfalden i Guds tankar och räkna. Det är fler än sandkornen. Och när jag vaknar så är jag hos dig. Vilken omsorg och vilken trygghet och vilken tröst. Och så samtidigt så ska vi läsa ett litet utmanande ord som inledning. Sista versen. De 2 sista verserna. Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Rannsaka mig, Gud. Alltså utforska, pröva och undersök. Det är det som nu händer när vi utsätter oss för Guds ord. Det här är inte bara en så att säga, mysig stund i sommarglädjen. Utan här händer det saker, här är det på riktigt. Guds ord far omkring här nu med sin kraft. Så låt detta också vara en bön. Förutom att Gud har sett oss varje dag och har sån omsorg, så kan bönen vara att rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Upphöjd vare du, Gud, över himmelen. Över hela jorden sträcker sig din ära. O Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så tackar vi dig, Gud, för det du har förberett för oss dessa dagar. Vi tackar dig för att du bor här. Ditt namn finns här. Din närvaro. Tack Jesus för alla oss som är samlade. Tack att du har sett våra dagar innan någon av dem har kommit. Herre, vi ber att du nu rannsakar oss och prövar oss. kommer din kärlek, din barmhärtighet och din ledning och din uppmuntran. Allt det vi behöver. Helige Ande i Jesu namn. Amen. Okej, okay. Då är temat inifrån och ut. Och då ska vi börja med ut. Jag förstår att ni trodde allihop. När vi ska tala någonting om sändningen till att börja med. Och sen är ju tanken att vi ska besöka några av Nya Testamentets församlingar. Och har vi riktigt tur så kommer vi till en av dem idag. Hoppas jag vi gör det. Men vi får se. Men i Johannes 20 så ska vi till sändningen. Eller en av sändningarna. Och då är det Johannes 20, vers 19 och framåt. Då så här står det. På kvällen, samma dag, den första veckodagen, paus, det är alltså påskdagen, den dag Jesus har uppstått. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Mm. Då här är första gången som Jesus möter sina lärjungar efter sin uppståndelse. Och det är klart, det är samma dag, så det har inte gått jättemånga timmar. Men nu är de samlade där. Och troligtvis i det här rummet där han har instiftat nattvarden bara strax ett par dagar innan. Och ingen av apostlarna har ännu fattat vidden av det som har ägt rum ibland dem. De vet inte. Gud har försonat världen med sig. Och mänskligheten är född till ett nytt liv. Det har de ingen aning om. Jag har kanske aning, men de har absolut inte fattat vidden av det som har hänt. Petrus, han kommer ju sen skriva om det när han har förstått lite mer. Och vi tittar i första Petrus brevet, första kapitlet, vers 3 och 4. Är det bra ljud förresten? För mig låter det ganska starkt, men det är ingen som sitter så här. Ja, ni bestämmer själva. Första Petrus 3 och 4. Då säger han så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åter i himlen. Och det är så underbart det Petrus skriver, att vi är födda till ett levande hopp. Alltså det är ganska svårt att påverka att man föds. Det är ganska svårt att påverka hur man föds. Alltså detta som har skett, att vi är födda till ett nytt levande hopp, det har inte vi kunnat påverka eller göra någonting åt, utan det är han som har fött oss till det genom hans uppståndelse. Så därmed är det en gåva ifrån himlen till oss. Vi är födda in i detta hoppet. Och det är det som Petrus har förstått och skriver i sitt första brev. Mänskligheten är född till ett nytt liv. Men av det förstår apostlarna inte vidden ännu. När vi går tillbaka till Johannes 20. Och då är det mycket intressant då, det orden här som Jesus använder. När han säger, han står mitt ibland dem och så säger han, Shalom Alechem. Eller hur? Frid vare med er på svenska, Shalom. Och det där är ingen slump att han säger detta, utan frid är det nu som råder mellan Gud och människa. Om vi hoppar tillbaka lite, titta på vers 17 i samma vers. För då har Maria från Magdala mött Jesus vid graven och Jesus säger till henne i vers 17, rör mig inte för jag har inte stigit upp till fadern än, men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far. Bröder, det är första gången Jesus kallar sina lärjungar för bröder. Och det sker alltså efter försoningen. efter uppståndelsen. Nu är de bröder på ett nytt sätt, för försoningen är skedd. Och när Jesus då sen säger frid vare med dig, han använder ordet shalom, så innefattar ordet shalom också betalning. För det kan man säga på hebreiska, om man vill betala så kan man säga att man vill shaloma. Om man är på restaurang i Israel eller sådär, kan jag få ordet säga shaloma. Avakesh shaloma. Alltså shaloma. Får jag betala? Vadå? Jo, shalom betyder att det är betalt. Och det är ju precis vad det är. Priset för din och mina synder är betalda genom Jesu död på korset. Och därför så säger han frid. Frid vare med er. Och för att stryka under detta, precis när han har sagt det, så visar han dem sina händer och sin sida. Jag tänker att detaljerna är viktiga, vänner. Att det är det första han säger till de samlade lärjungarna efter uppståndelsen. Det var precis det han kom för att göra. Och det första han gör, det är att han säger frid, shalom. Och så visar han, titta här. Glöm aldrig detta. Titta på såren. Han tar upp sin mantel eller vad han har, och så visar han såret som soldaten stack upp. Det finns kvar. Kristi sårmärken finns kvar i evighet. Lammet som såg ut att ha blivit slaktat finns i himlen. Låt oss aldrig sluta se upp mot hans sår. I hans sår finns det kraft till försoning och till helande och läkedom. Det är det första Jesus säger och det är det första han visar. Och då kommer vi till vers 21. Och Jesus sa än en gång till dem, han upprepar sig, frid vare med er. Och så kommer det, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Okej. Så det första han säger och visar, det handlar om försoningen. Det handlar om att nu är det färdigt, nu finns det frid mellan himmel och jord, mellan Gud och människa. Såren är ett tecken på det. Då vet ni det. Och nummer två han säger, nu skickar jag iväg er. Nu sänder jag iväg er. För det är precis vad grekiska ordet betyder det här. Sända ut, skicka ut. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Ja. Då kan vi väl ändå få ana att det är hyfsat viktigt detta med sändningen. Och det är ju faktiskt inte första gången Jesus sänder iväg lärjungarna, eller hur? Det kanske du kan prata med din granne så ni kan lista ut det. Har han gjort det någon gång? När gjorde han det förra gången? Ni får bara 15 sekunder på er från och med nu. Okej, det var långa 15 sekunder. Jo, Jesus sänder ut apostlarna på lite praktik kan man säga under lärjungatiden. Och jag tänker på tillfället när han sänder ut de 70. Och han sänder ut vid flera tillfällen. Men om vi går till Lukas 10. Var det någon av er som sa det? Ja, några stycken. Lina gjorde det. Det är bra. Lukas 10. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som kungar. Nej, det står inte. Jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. Det här talar jag om att det är angeläget att man inte ens skulle hälsa på någon. utan bara gå. Och Jesus skickar ut dem som lamm bland vargar. Redan här anar vi att detta med sändning kanske inte bara är bekvämt. Bibeln är ju ganska tydlig med detta, med att sändningen som Jesus ger oss innebär många gånger prövning. Det kan också innebära lidande och svårigheter. Bibeln backar inte för det, och det är inte det finstilt av det, utan det finns med från början. Så han sänder ut dem, men så kommer de tillbaka, hoppat fram till vers 17. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Kan vi pausa där lite? Satans ursprung är ju i mångt och mycket höljd i dunkel. Men denna versen är faktiskt en vers som kyrkan lyfter upp som den ondes ursprung. Att sonen Jesus, som är av evighet, har sett upproret i himlen och har sett hur fadern kastar ner honom ifrån himlen. Jag har sett Satan slungas ner som en blixt, alltså omedelbart. Vers 19. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Så den här gången då, alltså innan Jesu död och uppståndelse, när han sänder ut dem och de kommer glada tillbaka över att de har fått göra mäktigt stora andliga ting, så är det inte så att Jesus säger att det är dåligt att vara glad över det. Var glad över att människor har blivit befriade ifrån betryck och onda andar och så vidare. Det är klart att Jesus är glad över det. Han till och med skickar ut dem att göra det. Men han hjälper dem med perspektivet. Han hjälper dem med perspektivet. Att gåvan att vara Guds barn, att ha sitt namn skrivet i himlen, det är alltid det största. Det är alltid det viktigaste. Det är ingenting annat som ska, så att säga, ta dess plats. Och det ska vara utgångspunkten för vår glädje. I alla fall är det exemplet som Jesus ger. Intressant. För kolla på nästa vers. Vad som händer. I samma stund jublade Jesus i den helige ande. Det är man ju lite intresserad på. Hur lät det? För jag gissar att det hördes. Tror ni inte det? Den här gången kanske han inte jublade inombords som vi ofta gör. Han jublar i den helige ande. Han är glad i Gud. Vadå? Jo, för att jag prisar dig, far, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för småbarn. Eller de som är som barn, som det står också översättning. Det handlar om barnaskapet. Att Guds ande alltid vill föra oss till punkten där vi förstår att vi är Guds barn. Att det är det, att vi är Guds barn, att våra namn är skrivna i himlen. Det är utgångspunkten för vår glädje. Och sen kan vi gärna få göra segrar för Guds rike på olika sätt. Och vi kan också misslyckas, vilket vi ofta gör. Men utgångspunkten, glädjen att få vara ett Guds barn. Är det någon som är glad för det? Ja. Nej, det är bra. Då är vi två. Så det var inte första gången Jesus sände dem, när han den här påskdagens kväll i Jerusalem i övre salen sänder ut dem omedelbart. Men Jesus var ju kvar på jorden under 40 dagar. Det är inte så som vi kanske ibland tänker, att Jesus är mitt ibland om hela tiden, så som vi är tillsammans. Nu är vi här på Breanäs och vi ser varandra och pratar med varandra. Och nu går han till det tältet, då är han nog där inne och sen kommer han tillbaka hit. Jesus, han kom och gick. Han gick genom stängda dörrar och så uppenbarade han sig för dem och var där. Och sen försvann han igen. En del har räknat på att det kanske är 10 gånger Jesus uppenbarar sig. Det kan ju vara många fler gånger, vi vet inte. Troligtvis kanske det var det. Men under de här 40 dagarna så talar han ju med lärjungarna om Guds rike, står det i Bibeln. Och under en av de dagarna, inte himmelsfärdsdagen utan någon dag tidigare, så möts de i Galileen. Och då ska vi titta på den mest kända sändningstexten av alla på hela jordklotet, Matteus 28. Många kanske varit på konfirmation denna sommar och kanske blivit konfirmerad. Har vi någon här inne som är konfirmerad i sommar? Där, flera stycken där ute med kanske. Härligt. En applåd för er som konfirmerats i år, tycker jag. Ja, mycket bra. Wow. Då fick ni höra denna texten. Matteus 28 från vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Okej, de är på ett berg i Galileen. Åker man till Galileen så finns det nog två berg att välja på som man kan ana sig till där Jesus och lärjungarna brukade vara. Och det som är mycket intressant för oss, tänker jag nu, i det här fallet när Jesus ska skicka ut lärjungarna, det är att det står att några tvivlade. Det har ju varit ett ämne för diskussion. Om vi börjar med, det står att de 11 lärjungarna gick till Galileen, till berget. Det betyder inte att det måste bara vara de 11. Det är ganska troligt att det var många fler. Det kan vi väl ändå ana oss till. Jesus var ju en superkändis. Och sen åkte han till Jerusalem och ryktet gick att han hade både blivit avrättad och sen uppstått ifrån de döda. Och nu är han tillbaka i Galileen. Det är inte så att det inte var känt. Det är klart att det finns många där. Så det skulle kunna vara en förklaring till att några tvivlade. De som kanske inte kände Jesus så väl. Eller så var det någon av apostlarna som tvivlade. Kanske inte. Och tvivel är ju absolut inget farligt. Om du är här i tältet eller utanför tältet och är i en tid av tvivel, så är det ingen som helst fara. Tvivlet är ofta en inbjudan att komma djupare in i tron. Det kan få ha sin tid. Men om vi ska liksom försöka tänka lite logiskt, så kanske av de 11 apostlarna som nu har varit med Jesus under kanske nästan 40 dagar och sett honom uppstånden, de kanske inte tvivlar just nu. Men kan ordet på grekiskan betyda något annat? Ja, det kan det. Och då är det lite intressant faktiskt. Edistosan på grekiska kan också betyda tveka. Och faktum är, när det står att några tvivlade, ordet några står inte heller i grundtexten. Dock är det så att en preposition där gör att man tänker att det ska vara en del av en större grupp som gör detta då, som sägs. Men det behöver inte betyda det. Så det kan alltså betyda att de tillbad honom, men några tvekade. Och det kan också betyda, nu får vi hålla i oss, de tillbad honom och tvekade. Och jag delar detta för det, jag tror att det kan, vi har inte så svårt att känna igen oss i detta. Är det som faktiskt bibelordet vill hjälpa oss till att förstå, att det var så redan från början, att de står där, de tillber och de tvekar. Vad är det de tvekar på då? Ja, givetvis sig själva. Det är det jag menar, att man kan känna igen sig. Ja, kanske inte du då, men ja, jag tittar på mig själv i alla fall. Så kan jag ha mycket, mycket stor tvekan till att delta i det här stora uppdraget. att jag skulle vara en del av det. Jag är glad att jag kommer till kyrkan och kan lyssna lite och sen fika och gå hem. Det är vad jag fixar. Men att jag skulle ha någon, liksom, någon mer, göra någon impact på min arbetsplats eller... Ah. Och så tvekar vi. Men jag tycker det är så fantastiskt att om vi nu kan få översätta det så, vilket vi absolut kan, så är det exakt de personerna som både lovprisar, tillber Jesus och tvekar. Exakt de som Jesus sänder ut. Eller hur? Åt mig har getts all makt. Det är hans svar på vår tvekan. Vi tvekar och han säger, jag har fått all makt. Gå nu ut. Det där som ni tvekar på, jag sköter det. Visst är det underbart? Vi tvekar och han sänder. Och han gör det än idag. Han jobbar på samma sätt. Faktum är att ibland kanske det till och med är en förutsättning att vi tvekar. Att vi inte är så säkra på oss själva. Det här själva ordet tveka, det används en annan gång. Eller tvivla / tveka. Och det används av Jesus direkt till Petrus när han har gått på vattnet en liten stund. Och sen när Jesus drar upp honom så säger han till honom, varför tvekade du? Eller varför tvivlade du? Det är så underbart av Jesus att säga det till Petrus. Och det är så härligt att höra vad Petrus svarade då, eller vad han tänkte. Varför tvekade du? Och Petrus gick på vattnet. Det har jag sagt många gånger. Jag längtar efter den altartavlan när Petrus faktiskt går på vattnet. Inte när han sjunker, för han går ju en liten stund. Men han tvekar och han sjunker och Jesus drar upp honom. Och det hindrar inte Jesus från att senare utse honom till kyrkans ledare. Som ska vara ledare för alla apostlarna. Så tvekar vi så är vi i gott sällskap. De som tillber Jesus på berget i Galileen, de tvekar också på sig själva. Och det är de som Jesus sänder ut och som vi kan säga ibland, the rest is history. Eller hur? Right. Ska vi gå tillbaka till Johannes 20 då? För då finns det ju ett litet ord där som är viktigt. Det är ordet som. Johannes 20:21. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Alltså på samma sätt som fadern i himlen har sänt sin son, så sänder Jesus oss. Och då skulle det vara intressant att veta vad menar han med det? Eller kanske snarare, på vilket sätt har Gud sänt sin son? Det kan ju vara intressant att veta om vi nu ska få grepp om att vi är sända på samma sätt. Så. Eller jag tycker det är intressant i alla fall. Får vi se om ni hänger med. Hur sändes Jesus? Jo, för det första, han sändes från det höga till det låga. Som vi sjunger i advent. Han lämnar sin tron av kristall. Eller hur? Han från det höga till det låga. Från härlighet till utsatthet. Från det absolut heliga och rena till en fallen värld som vänder Gud ryggen och spottar på det heliga. Det är exakt det sätt på vilket sonen sänds in i vår värld. Från det underbart heliga in i vår värld. Det kallas ju ibland för hans förnedring. Jesu förnedring. Därför så lever han ett vanligt jordiskt liv. Han skrattar, han går på fest, han gråter. Och allt det här som vi läser om i evangelierna. Han lämnar himlens värld och kommer till oss. Det måste då också betyda att om vi är sända av Jesus så behöver vi ibland lämna det höga och gå till det låga. Det kan inte finnas något alternativ, eller? Om vi är sända som honom. Att vi behöver lämna det heliga och vackra för att gå ner i smutsen. Till de som spottar på det heliga, till de som vänder Gud ryggen, som förnedrar oss och vår tro. Det är precis dit Jesus sänder. Om vi ska vara sända så som han är sänd. Det är det ena. Att han är sänd från det höga till det låga. Det andra är ju att Jesus, när han blev sänd till oss, så är ju han en bit av himlen på jorden. Han inte bara ju representerar himlen, utan han är ju himlen. Han är ju Guds rike i sig själv. Den kristna tron är ju inte en lära, utan det handlar ju om en person. Jesus, och han, jag är världens ljus och så vidare. Han är ju himlen här på jorden. Men vi som är sända, vi som är i Kristus, vi är också. Och det här kan vara svårt att ta till sig, jag vet. Men vi är också en bit av himlen på jorden. Vi är det allihop. Det är inte alltid man kan känna det. Man går till skolan och möter, man kanske går i korridorerna där och känner sig inte speciellt glad eller trött på skolan, och skolkompisarna är jobbiga och tråkiga, att jag skulle vara liksom en liten bit av himlen på jorden. Eller du är mellanchef och ska ha ett lönesamtal med lite salta praliner. Det kanske inte du alltid känner dig som en bit himlen på jorden. Tisdag i november. Men det är så det är. Vi får titta lite på vad bibelordet säger. Galaterbrevet 3:27. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Whoops. Det handlar ju först och främst om att vi har fått Kristi rättfärdighet iklädda. När Gud ser på oss så ser han den vita dräkten. Han ser syndfriheten, han ser härligheten i Kristus i oss. Men det handlar ju också om de andra som ser oss. Är ni döpta? Har ni iklätt er Kristus? Så vi är små Kristus när vi går omkring här i vårt liv. En bit av himlen på jorden. Gå till Johannes evangeliet 13:20. Vi får något liknande där. Det blir faktiskt ännu tydligare. Jesus säger kapitel 13, vers 20 hos Johannes. Jag säger er sanningen. Och kan vi pausa där bara? Du kanske känner till det, men när det står så i Nya Testamentet, då stryker Jesus under att nu är det verkligen något viktigt jag har att säga. Alltså lyssnar du inte annars, lyssna nu. Amen, amen, det går hur in på grekiska. Alltså amen, amen. Kom igen, nu, lyssna nu, för nu är det något jätteviktigt. Det är det vad Jesus säger. Så då hör vi vad han säger då. Den som tar emot någon som jag sänder tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Oj. Så när vi blir sända av Jesus, vilket vi blir varje dag, och vi blir emottagna, kanske ibland så som kristna, vi kanske har på något sätt delat vår tro i ord eller handling, eller för någon, på något sätt har det blivit uppenbart. Den som tar emot dig då tar emot Jesus själv. Det var ju så det stod, va? Eller? Det är enormt. En bit av himlen på jorden. Jesus var det, och du och jag är det. För vi är sända på samma sätt. Ett ord till. Matteus 5. Bergspredikan. Bergspredikans berg, apropå berget förut med missionsbefallningen. Det finns ett en formation i Galileen vid Genesarets sjö där det finns en naturlig akustik. Man behöver inte så här fin högtalare, utan om jag står och talar med den här röstvolymen så hörs det långt upp på kullarna. För det är sånt auditorium liksom, naturligt. Det är troligtvis där Jesus talar många gånger till folkskarorna. Och det är där han säger de här orden då. Kapitel 5, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. 14. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så där, mina vänner, salt och ljus. Och det som är både evangeliet och som kanske är i viss mån utmanande i det här bibelverserna som vi läser, det är att Jesus säger, ni är jordens salt. Och ni är världens ljus. Det står inte att när ni har gått kursen på 3 år, eller när ni har gått en bibelskola, då kan ni vara världens salt, jordens salt och ljus. Ni är redan det. Så då förstår vi lite mer av vad det innebär när Jesus säger, som Fadern har sänt mig sänder jag er. Alltså en bit av himlen på jorden. Vi är iklädda Kristus. Den som tar emot er, han tar emot mig. Och ni är salt. Ni är världens ljus. Och eftersom det är svårt för oss att tro det ibland, så behöver vi att någon talar in det i oss. Och just nu gör bibelordet det. Talar in det till oss som är på Brenäs den här tisdag förmiddagen. Vi kan sträcka på oss lite sen vid kaffet om ett par minuter. Salt, och inte i kaffet då, men salt och ljus. Okej, en sak till. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Markus 10:45. Och då kanske det är det mest självklara och mest utmanande också samtidigt, när det gäller att vara sänd så som Jesus är sänd. Markus 10:45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi hamnar ju lite snett ibland. Jakob och Johannes har precis bett om att få de bästa platserna och så vidare. Och det är i det här sammanhanget som Jesus lyfter upp detta. Varför han har kommit. Han har kommit inte för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. För min del har just den här bibelversen betytt enormt mycket när det har varit tufft. Och särskilt när det har varit riktigt tufft och svårt i min tjänst, mitt liv som kristen. Och jag funderar på vad är det jag håller på med, och vad är det för mening, och vad betyder det egentligen, och så vidare. Och sen blir påmind om, men vänta nu Martin. Du har kommit precis som Jesus för att tjäna och ge ditt liv. Tjäna och ge ditt liv. Och när det får sjunka ner, då får man ju kraft till det som är svårt. Då tar man några steg till. För man gör det i Jesu efterföljd. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Det var därför Jesus blev sänd. Och vi tar rygg på honom. Och inte bara tar rygg, utan vi är iklädda honom. Och är sända precis som han är sänd. Johannes 12 också. 12:24. Jesus förutsäger sin död, och i det sammanhanget så säger han, jag säger er sanningen. Nu kom det igen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Så på samma sätt, när du och jag dör från något som är vårt eget. Från något som vi håller högt och kanske älskar. Och går istället den svåra vägen som Jesus pekar på, så blir det till liv. Och det kan i längden inte bli till liv om inte det först får dö. Det var ju så det stod. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Ett utgivande liv. Så att vara i sändning av Jesus Kristus, han från Nasaret, han som är Guds son och världens frälsare, det innebär att vara beredd att gå från det höga till det låga. Och att i sin person vara medveten om att vi är en bit himmel på jord, för vi är iklädda Kristus. Och att leva ett utgivande liv. Då blir det nog bra med kaffe på detta.
Tack så mycket så länge.
Innan vi ska gå vidare ut till andra. Herre, fyll oss. Fyll på, Herre. Du ser, vi behöver dig Jesus. Vi behöver din kraft och ditt liv och ditt tilltal. Fortsätt att tala, Herre. Hjälp oss i fokus en liten stund till, Herre, du vill. Och lyssna till det du vill ha sagt. Och lägg dina ord i min mun, Jesus, alltjämt. I Jesu namn, amen. Då har vi... Var kaffet gott? Ja, tyckte jag med. Super. Och då har vi talat en del om att det här med sändningen, att vara sänd av Jesus och att vi är sända som Fadern har sänt mig, sänder jag er, talade Jesus om. Och som en liten sammanfattning på de tankarna så kan man tänka så här. Och alltså en biblisk princip är att Gud i princip alltid använder det lilla för att göra det stora. Eller han använder de få för att nå de många. Det är en biblisk princip. Det lilla, partikulära utväljs för att sen nå ut till alla. Vi ser det förstås i Guds utväljande av Israels folk. Det lilla judiska folket som är utvalt. Inte för sin egen skull utan för att vara ett ljus för världen. Och så småningom bära fram frälsaren in i vår värld. Så det är en singular, en lilla folket utväljs för alla andras skull, alla andras folks skull. För att alla folk på jorden ska bli välsignade, sa ju Gud till Abraham, kanske du kommer ihåg. Alltså inte att du var där, men alltså att du har hört det i Bibeln. Så det är det ena. Och det andra vi kan tänka på, det är apostlarna som ju väljs ut av alla lärjungarna, så väljs 12 apostlar. De är inte så många, men de sänds ut tillsammans med alla andra kristna som var då. Några få, och så blir det för alla folk. Och då kan vi ju, det är inte svårt att koppla till oss, eller hur? Vi bor i Sverige, som har varit ett av världens mest sekulariserade länder. Men det håller på att hända saker. Eller hur? Men 4% kanske som går regelbundet i kyrkan i vårt land. Det är alltså 96% som inte gör det. Men principen är densamma. Eller hur? Att han väljer de få för att nå de många. Så det känns gott tycker jag. Att vi är bibliskt sällskap. Tydligast med den här principen. Tydligast att Gud utväljer det lilla för att nå det stora. Det är ju förstås den tysta celldelningen i den unga judinnan Marias kropp. När hon har tagit emot ängens budskap och konceptionen äger rum, celldelningen börjar. Och så bär hon i det, så att säga, i det tysta i sitt eget liv, så bär hon frälsaren för hela världen. Det är så Gud arbetar. Hur tar den här sändningen då sig gestalt? Hur blev det? Ja, det är ju det som nu vi kommer nalkas, det som är mycket, mycket spännande, de här bibelcampingen att vi ska få besöka några församlingar där dit de första kristna blev sända. Kom till tro, människor kom till tro och det bildades församlingar. Det som ibland kallas för urkyrkan eller fornkyrkan. Och jag vet inte riktigt, när jag säger det så kanske någon direkt börjar tänka på en påtår eller ett dopp i immen eller sådär. Men nu ska vi faktiskt ha en liten stund kyrkohistoria. Så spänn fast er. Det är mycket spännande på gång här nu. Jag tänker så här att vi ska titta på några kännetecken på urkyrkan innan vi går in och tittar på någon specifik församling. Och för det finns ganska mycket att säga om det. Vi vet ändå en del om det den tiden. Mm. Det är bra. Ska det bli kul?
Ja.
Henrik är med mig i alla fall. Han har dessutom beställt det. Jag förstår att det är väldigt mycket arbete här för att få detta läger att fungera. Camping, det är otroligt fint att höra. Jo, det är det. Okej, kännetecken på urkyrkan. För det första, hon är judisk. Mycket viktigt. Alla de första kristna är judar. Jesu mor, hör och häpna, är judinna. Jesus växer upp i den judiska miljön, i det judiska Israel. Han går till synagogan på lördagen. Han blir omskuren då förstås på åttonde dagen. Han lever ett judiskt liv. Och de allra första kristna är judar. De första biskoparna, jag tror de 15 första biskoparna i Jerusalem är omskurna, alltså judar. Först nummer 16 är en icke-jude, en hedning. Så det är samma Gud i gamla och nya testamentet. Det vet vi väl, kanske du tänker. Ja, det är lite si och så med det ibland faktiskt. När man frågar runt och pratar med folk som går hyfsat regelbundet i kyrkan. Och jag tror att det är ganska viktigt att slå fast detta. Kanske för någon då självklar sak. Det är samma Gud. Samma Gud som öppnade Röda havet. Det är samma Gud som blir inkarnerad i Jesus Kristus. Samma Gud som öppnade havet är han som blir kött och blod i Jesus från Nazaret. Och det är det judiska folket som i 1000 år bär det vi kallar gamla testamentet innan Jesus kommer. De bär texterna innan muntligt och sen skrivs de ner. Så de har burit ordet till oss. Ungefär 1000 år i en process. Jesus, när han sen stiger fram, han är judarnas utlovade messias. Alltså han är den som skulle komma. Han är judarnas kung. Judarnas kung, som vi får liksom lite del av och hänga på. Men han är utlovad till det judiska folket som ska resa upp Davids fallna hydda. Löftena i gamla testamentet. Och det finns löften som fortfarande väntar på sin fullbordan. Men Jesus är judarnas utlovade messias. Och det står ju till och med på hans kors. De låter ju sätta upp ett anslag över huvudet på Jesus på korset. Och de skriver det för säkerhets skull på 3 språk. Så att ingen ska missa det. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Hamashiach, den smorde messias, konungen. Och urkyrkan som sen växer fram då, växer ju fram som en gren på det äkta olivträdet som är Israel. Och om ni vill följa med mig till Romarbrevet 11 så ska vi titta lite på det. Romans 11. Och jag förstår, det finns ju ett grundproblem och som kan upplevas som ett skav. Du kanske sitter och vrider dig lite eftersom du vet att de allra flesta judar inte tror att Jesus var messias. Och rakt då inte att han var Guds son, eller är Guds son. Och de många
judar sa ju nej till apostlarnas förkunnelse och de andra kristnas förkunnelse om att Jesus är den utlovade Messias. Och det där blev liksom ett problem i urkyrkan, för då var det ju många judar som trodde att Jesus var Messias, och det blev en spänning. Och hur ska man se på de judar som inte tror på Jesus? Här finns ju löften, och Gud lovar ju eviga löften i Gamla testamentet, och han brukar väl hålla vad han säger, eller hur? Inte så? Att ni ska vara ett folk för mig till evig tid. Om en mor glömmer sina barn, och det kan möjligen hända, det händer väl väldigt sällan, men om det skulle ske så glömmer jag aldrig dig, till exempel. Och ställe efter ställe efter ställe. Så då utreder Paulus detta i Romarbrevet 9, 10, 11. De tre kapitlerna kan man läsa om man vill ha lite mer kött på benen i det ämnet. Men det som då resonemanget kring detta mynnar ut i, det är bland annat kapitel 11 från vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Om roten är helig, är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Det var intressant. Vad är det för rot som bär dig? Vad är det för rot som bär alltså oss? Det är det judiska folket. Som är det äkta olivträdet. Som vi är inympade på. Och från början så är ju vi då, vi som är hedningar i Bibelns sätt att beskriva människor, vi är ju väldigt liten gren. Och det där ordet hedning, det kan ju vara lite svårt att kommunicera. För vi säger så ibland, alltså den personen är en riktig hedning, och så tänker vi någon som lever ett liv som vi inte tycker om och sådär då. Men i Bibelns beskrivning säger ju alla som inte är judar är hedningar. Så vi är hedna kristna. Det kanske ska vara rubrik för nästa bibelcamping, de hedna kristnas läger. Vi får se om det drar. Vi är hedningar, och från början så är vi en mycket, mycket liten minoritet. Som sagt, de allra första kristna är judar, och så kommer några till tro, inte minst genom Paulus förkunnelse. Och sen så småningom så ökar ju detta och detta, helt enligt planen. För Jesus kom ju för alla folk. Så småningom så blir ju hedna kristna i majoritet. Men då påminner alltså Paulus om att det är inte vi som bär roten, utan roten som bär oss. Och det finns mycket att säga om detta. Och det finns, Paulus noterar ju i samma sammanhang också att vid tidens slut så ska hela Israel bli frälst. Det är fortfarande så, enligt Guds ord, att det finns en väg till Fadern, och det är genom tron på Jesus Kristus. Det gäller juden och greken, det gäller oss alla. Men det finns ett hemlighetsfullt skeende i detta som vi faktiskt inte riktigt förstår. Och hör och häpna, det är ju det som Paulus resonemang mynnar ut i. Om du hoppar fram till kapitel 11, vers 33. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och ofattbara hans vägar. Och så fortsätter han. Vem har förstått Gud? Vem har varit rådgivare åt honom? Vi får lämna det till honom. Men om vi hakar tag lite vid detta vid roten, så tror jag det är en hälsning till oss. Att det judiska folket, Bibelns folk, finns ju faktiskt idag. De existerar. Och det de bär, på det sätt de bär Bibeln och läser Bibeln och iakttar Mose lag och så vidare, det är en näringsrik rot för oss att närma oss. Och här är inget kassaskåpssäkert sätt på vilket sätt man gör det och så vidare. Men det vi inte ska göra, det är att förhäva oss över roten. Och rakt då inte göra som kyrkan har gjort under nästan 2000 år, klippa banden. ganska snart i kyrkans historia, i urkyrkan, så blev det väldiga spänningar mellan de som trodde på Jesus av judarna och de som inte trodde på honom. Och det har flera orsaker. En viktig orsak är ju givetvis det som Jesus blir dömd till döden för. Att han säger att han är Guds son. Hädelse. Gud har ingen son. Men det är ju också så att när Paulus och de andra börjar förkunna evangelium för de som inte är judar och bjuder in dem i förbundet, bjuder in dem till att bli en gren på olivträdet, så är det häpnadsväckande och mycket, mycket, mycket svårt för många judar på den här tiden att tänka sig detta. Förbundet är ju vårt. Man har alltså glömt att det var för alla folk. Det är inte aktuellt. Jag kan tänka att det är ju en risk som man faktiskt kan löpa också i kyrkans sammanhang. Särskilt om det är gott och man har det bra och så vidare. Att man ibland under stundom glömmer bort, men vänta nu. Det fanns ju en tanke med att vi blev utkallade, och, nämligen att vi skulle vara sända ut. Gäller det de andra också? Så kommer det in någon som är väldigt annorlunda och vi blir nervösa. Oj, oj, hur ska det här gå? Inte riktigt på samma sätt, men liknande skeende är vid urkyrkan när en del judar tycker det är jättesvårt att Paulus och de andra bjuder in icke-judar. Vi ska återkomma till det under veckan här, de skeendena. Och så blir det väldiga spänningar, det blir förbannelse mot varandra. Och det där ökar mer och mer. Det är faktiskt till och med så att år 70 så förstörs templet. Och år 135 så blir det återigen ett judiskt uppror. Och då finns det en kejsare som heter Hadrianus som slår ner. Alltså det är två judiska uppror mot den romerska ockupationsmakten. Ni hör att det är kyrkohistoria här nu. År 70 så slår de ner det. Och sen gör de ett nytt uppror, 135. Och då slås det ner med råge. Och man förbjuder någon omskuren att ens vistas i Jerusalem och i landet. De byter namn på staden. Jerusalem får heta Aelia Capitolina och görs om till någon slags romersk stad. Och landet får ett nytt namn. Men man tänker att du ska få ett namn som passar för någon som är fiende till Israel. Och då tänker de på Filisterna. Palestina. Så då får landet heta Palestina av de romerska kejsaren för att liksom förnedra judarna. Så därifrån kommer det namnet, 135 efter Kristus. Och då är det givetvis så att här är det en väldig splittring judar och kristna. Men när vi läser Nya Testamentet så finns det fortfarande en judisk prägel. Och det finns en sak till, om ni bara orkar med det också. Det är att en häpnadsväckande sak, det är att i Jerusalem på Jesu tid så finns ju en plats där man medvetet pekar ut att där är Guds närvaro. Och jag tänker förstås på templet. Jerusalems tempel är platsen där Gud bor. Inte bara behagar dyka upp i någon känsla när man sjunger en skön sång eller någonting sånt. Utan han är verkligen där. Vill du gå till Gud så gå in i templet. Han är i templet. Han bor ibland sitt folk. Och när templet invigdes så var det ju hans närvaro, Shechina, kom och bosatte sig, bodde bland sitt folk. Ständigt så brände en eld på offeraltaret som steg upp så här. Och solen kastade sitt ljus på de här guldplatåerna på taket. Rökelsen steg, det såg ut som templet brann. Dagliga offer. Det templet stod i 40 år av kyrkans första existens. Alltså från omkring år 33, då troligtvis, till år 70. Det är 40 år nästan. Det är ganska lång tid. Och vad gjorde de kristna då? Alltså de judar som, alla de som trodde på Jesus, fick jag vara judar, sa de nej, 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 där vill vi aldrig gå in. Nej, de var där. Vi läser det om i apostlagärningarna. De deltog i gudstjänsten och så vidare. Att det måste vi ha med oss. Och inte minst när vi har en kyrkohistoria som i nästan 2000 år har varit antijudisk. Där man skulle rensa bort det judiska. Och liksom tankade, därför jag började med det, att det är som att det är en annan gud i Gamla testamentet. Men det är samma gud. Det finns en mycket speciell grej om det. Vi får hoppa över den, se här. Oj. Det tar vi kanske en annan gång. De bär på eviga löften, och ett mycket speciellt tecken på det är sabbaten. Och då står det i andra Mosebok att sabbaten ska mellan dig och mig vara ett evigt tecken. Vad betyder evigt i Skåne? Gissar att det betyder samma som i Halland. För alltid. Det ska för alltid vara ett tecken. Det måste betyda att om det ska stämma så borde man kunna se det idag. Det finns inget annat folk som har varit så nära utrotning så många gånger som det judiska folket. Så många gånger som det skulle kunna ha upphört detta med sabbaten. Men sabbaten har firats varenda fredag, kväll och lördag i över 3000 år. Till och med i koncentrationslägrena. Så när man går i det moderna Jerusalem så där på fredag eftermiddag och man ser hur de ortodoxa judarna skyndar sig allt de kan för att köpa det sista vinet och brödet och sådär till kvällen. Och så plötsligt så ljuder sabbatsirenen. Så deras Hesa Fredrik. Eller kanske Hesa Shlomo eller något. Då är det ett tecken på Guds trofasthet. Gud håller sitt ord. Det stod att det skulle vara till evig tid. Och mot alla odds så pågår det. I vår egen tid. Och dessutom, och kanske vi kan komma in på det i veckan, så när det gäller de löften som ännu inte är uppfyllda för det judiska folket, så ligger de i framtiden. Och den yttersta tiden som föregår Jesu återkomst ska återigen få bära en judisk prägel, enligt Guds ord. Så, kännetecken på urkyrkan för det första, hon har en judisk prägel. Okej. Då tar vi nästa punkt. Och de är inte alls lika långa de andra punkterna, så det var inte orolig. Men en annan sak som är unik med urkyrkan när vi möter det i Nya testamentet, det är betoningen på den historiska förankringen. Det är nämligen så att den hedniska världen, alltså den här grekisk-romerska världen med många, många olika gudar, där är man van vid magi och astrologi och mäktiga hjältar som ibland blir upphöjda till gudar, eller gudar som förenar sig med människor och så föds det barn som blir halvgudar. Alltså mycket, mycket märkliga saker. Och mitt i det sammanhanget så kommer kyrkan fram och pratar om saker som har hänt. Mitt ibland om historiska händelser. Vi måste förstå att det är något helt nytt. Och jag tycker ändå oslagbart är ju inledningen på Lukas evangelium. Vi kan väl bara läsa ett par rader där. Lukas 1:1. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss. Det här läser vi och så tänker vi kanske inte riktigt på det. Men på den här tiden så är det häpnadsväckande. Va? Är det inte någonting som är uppe i kosmos? Är det någonting som har hänt ibland oss? Vad nu då? Vers 2. Så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan har jag noga efterforskat allt från början, så har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så det är det andra kännetecknet på urkyrkans församlingar och den tro som bryter fram, att den har en historisk förankring. För det tredje kännetecken på urkyrkan, det är att de omtalades vida omkring för sin inbördes kärlek. De omtalades för sin inbördes kärlek. Och Det finns en grej som jag inte gillar riktigt. Det finns många grejer jag inte gillar. Men jag kan säga en grej nu då. Och det är när man kan vara i ett sammanhang. Det kan vara några kompisar. Det kan vara i församlingen. Så säger man lite goa grejer till varandra. Man uppmuntrar varandra och liksom sådär. Ja. Och så är det någon som säger, ja, klubben för inbördes beundran. Har jag också sagt många gånger. Men det tar ju död på någonting som är väldigt fint. Att man har gett varandra uppmuntran en stund. Det är ju inte något fel med det. Ibland tänker vi att vår kärlek till varandra eller det vi har gemensamt, vi är tillsammans på en bibelcamping, att det ska liksom vara, det är något fel, att vi borde egentligen bara vara någon annanstans. Nej, det funkar inte så. Vi måste först få älska varandra och bygga den kärleken som sen får gå vidare. Det är något väldigt fint i det. Och alldeles från början så är det vad man talar om urkyrkans församlingar, de kristna. Se hur de älskar varandra. Och det kommer ju också in sen på när vi kommer in i Apostlagärningarnas beskrivning. Det finns en dynamik eller en platt organisation, i en platt gemenskap i urkyrkan som också slår an. Det är detta att där kallar man varandra bror och syster. Slaven och herren kan vara bredvid varandra vid nattvardsbordet. Man och kvinna jämlika. Så det finns en enorm skillnad i det livet, kärlekens liv, som bryter fram bland de första kristna. Okej, då går vi till nästa punkt. De första kristna är mycket, mycket tydliga med, vilket kostar dem enormt mycket, att det är bara Jesus som är Herre. Det finns ingen annan. Och det där sticker verkligen ut i romarriket. Och här får vi en förklaring till varför det blev så mycket förföljelse bitvis. Nämligen detta. Att man trodde ju på många gudar. Och det var ju gudarna som hade hjälpt Rom till det här herraväldet. Att de nu hade makten över allt. Det var gudarna som hade gjort det. Och om man inte deltog i kulten så sågs det väldigt misstänksamt på. Alltså är du inte med på det här? Tycker du inte om kejsaren eller Rom eller makten? Du får gärna ha din tro. Jesus är jättefin och han kan vara herre. Det är jättebra. Men du behöver också ge din tillbedjan till kejsaren. Och vet ni? Många gånger det enda de behövde göra, det var att ta ett litet rökelsekorn och så lägga det framför kejsarens bild, eller genius som det hette. De bara la det där och det fick ryka lite grann. Så gick du fri. Men de vägrade. Det är bara Jesus som är herre. Och så blev det i olika omgångar, perioder, en efter en, till lejonen eller till bålet eller till halshuggning eller som det ofta var, till korsfästelse. Gång på gång på gång. Så det är ett starkt kännetecken för de första kristna, för urkyrkan som vi närmar oss, martyriet. Martyr är grekiska och betyder vittne. Alltså det är någon som har sett något, upplevt något och därför kan berätta om det och ge det vidare. Det är det som är poängen. Och vi har det ibland i vår kyrka, vi har söndagar som talar om detta, och då har prästen röd färg som en påminnelse om martyrernas blod. Och när jag talar med konfirmander om detta, så när de hör martyr så tänker de direkt en annan slags martyr. För det är de uppvuxna med. Människor som spränger sig själva och plan och annat. Att det är martyrium, men det har ingenting med kristet martyrium att göra. Kristet martyrium är att stilla och lugnt bära Jesus i sitt hjärta och vittna om det för andra människor och stå fast även om det blir motstånd, även om det kostar allt. Det finns ju en devis där också som ofta sades, jag tror att det var Tertullianus som sa det, en kyrkofader, att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Det är ganska starkt. Och från första början hade de kristna inte korset som symbol. Det var som att det var för starkt, det låg för nära. Det var så fruktansvärt det som hade hänt, så istället hade man fisken. Det är så härligt vi i Sverige kan se fiskbilar, eller hur? Man ser det är någon framme som man är irriterad på, som kör så sakta så kommer man nära. Det är en fisk, oj, det är en kristen bil. Jag liksom... Ja, så det kristna. Och då kunde det vara så här att, och det är ju ofta omtalat från urkyrkan, när man satt på en parkbänk i Rom och så visste man inte om personen bredvid var en kristen. Då kunde man göra en halv fisk med foten så här. Om den andra personen var en broder eller syster så fortsatte den att göra fiskens symbol. Då visste man att man var broder och syster i Herren. Fisk på grekiska heter ichthys, eller ichthys, ichthys. Och det är en akronym för Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Så det är vad den första kristna symbolen betyder. Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Okej. Vi fortsätter att lära känna urkyrkan. Det finns också en annan sak som de första kristna var kända för. Och det kanske vi tycker är lite häpnadsväckande eller inte hört så mycket. Inte jag i alla fall innan jag läste på om detta. Det är att en sak som de var kända för, det var befrielsetjänsten. Alltså att man drev ut onda andar och befriade människor som var under den ondes förtryck. Någonting som de första kristna, eller den första som urkyrkan var känd för, det var att de förvaltade Jesu namn. Och det som var känt, det var kraften i Jesu namn. Det var som att de gick på Areopagen och andra ställen och pratade om, ja men den har det där problemet. Men jag har hört talas om att det finns ett namn som har en väldig kraft. Har du hört det? Nej, det är Jesus, säger det. Det är ett judiskt namn, det är från Israel någonstans. Namnet Jesus verkar ha en väldig kraft, och så söker de upp de kristna med de som är besatta, och så befriar de kristna dem ifrån detta genom att använda Jesu namn. Inte som en formel, det vet vi ju. Det är inte så det funkar, utan det är i relation med Gud. Men det var kraften i Jesu namn, och det var också en stor anledning till kyrkans tillväxt. För detta med den andliga världen, det behöver vi fortfarande i Sverige ibland liksom försvara, att vi tror att det finns en andlig värld. En värld som är lika verklig och riktig, som finns runt omkring oss, i viss mån i oss, men som vi inte ser med våra ögon. Den finns ju. Men på den tiden var det ju absolut inget att snacka om det. Det visste ju alla. Så befrielsetjänsten är mycket viktig. Och en... snart i mål här vad det gäller min beskrivning av urkyrkan och första kristna. Något som kännetecknar dem väldigt, väldigt, väldigt mycket, det är, nu kommer det några ord här då. Det är kampen mot gnosticism och hedonism och inre lärostrider. Gnosticism, det är ju detta att det finns bara några som har viss kunskap. Kroppen är helt oviktig. Det är bara själen som är viktig. Det fysiska är dåligt. Det är någonting man inte ska betona. Det är bara så att säga det andliga som är någonting att ha. Och det fick de kristna kämpa emot. Och de gnostikerna hade ju enormt svårt att höra förkunnelsen om att Gud har blivit människa av kött och blod. Det kunde de absolut inte ta till sig. Så det hade de kristna att stå emot. Och det andra var ju hedonismen. Alltså... att livet går ut på att njuta så mycket som möjligt på alla möjliga sätt. Det finns inga gränser för min njutningslystnad, hur jag kan få den mättad i den romerska kulturen. Enorm promiskuitet i många avseenden, prostitution och annat så här, som lever och florerar, som de första kristna möter. Och på det då, så ni hörde ju inte bara guld och gröna skogar, utan också mycket inre lärostrider. Så om vi strider ibland i kyrkan idag, så har det vi gjort det länge. Nu ska ni få, fast det är snart till slut, så ska ni få prata med er granne och se om ni kan lista ut kanske den största och mest sprängfyllda lärostriden i urkyrkan. Vad handlade det om? Varsågoda! Nu får ni 30 sekunder. Okej. Och med lärostrid menar vi förstås, hur ska man se på den kristna tron? Den största lärostriden är hur man svarar på frågan, vem är Jesus? Vem är Jesus? Det fanns en präst i Egypten som hette Arius som menade att sonen har en början. Det finns en tid då sonen, Guds son, inte fanns, utan han är skapad. Han är därmed inte lika gudomlig. Medan den ortodoxa kyrkan menade ju att sonen har ingen början. Han är Gud av Gud, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Han har alltid funnits. Och då blev det en väldiga strider om detta. Att slå fast att Jesus faktiskt är Guds son av evighet. Och jag säger detta till oss, för du kan tycka det låter jättetorr kyrkokunskap och vad det nu är. Men det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det är precis om det som slaget står. Det är det allra viktigaste som vi har i våra församlingar, att hålla upp att Jesus är Gud och människa på samma gång. Och det finns ingen nyans i det, utan det är 100% Gud och 100% människa. Och det är faktiskt, för att vara lite allvarlig, så är det, vi kan strida om andra saker, och det vet vi, vi kan räkna upp många olika saker, men det här är kärnan. Och det är enormt viktigt att hålla upp det. Första Johannesbrevet säger faktiskt till och med, sticker ut hakan, att den ande som inte erkänner att Kristus är kommen i köttet, det är antikrists ande. Så viktigt är det för oss att hålla upp det. Det betyder inte att vi kan förklara det, eller att det kan vara svårt att liksom, hur ska jag tänka kring det? För det är ju ett mysterium. Ett fint, ett heligt mysterium som vi får stanna inför. Jag behöver inte kunna förklara det, men det är det som är vår tro. Och därför, till sist, när urkyrkan upplever de här striderna, så finns det tre saker som börjar formeras och som sedan alltjämt har burit Kristi kyrka genom 2000 år. Och de tre sakerna är för det första trosbekännelsen, trosregeln. Vi har en sammanfattning av det i första Korintherbrevet när Paulus säger, bland det viktigaste jag tagit emot får jag vidare till er. Det finns alltså något som är det viktigaste, att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen. Alltså det är liksom elementa. Det som vi läser varje söndag i kyrkan. Har 2000 år på nacken. Så trosbekännelsen började formuleras för att avgränsa mot annan tro. Vi lever i ett fritt land. Man får ju tro vad man vill i Sverige. Tack och lov. Men den kristna tron ser ut så här. Det kan vara svårt att tro, men vi ändrade inte på det. För det står som det är som det. Halleluja. Ja, och det andra som då formeras, det är ämbetet, kyrkans ämbete, som ska framförallt vaka över läran och hålla samman jorden. Och det står inte uttryckligen i Nya Testamentet, men det är ganska snart så är det ändå biskop och präst och diakon som finns. Och det vi ska komma ihåg är att så småningom så drar det, enligt min åsikt, alltså, drar det ju iväg. Att det blir att prästen ska göra allting. Men från början är det inte så. Och det är faktiskt ämne för en hel förmiddag. det finns en dynamik mellan de karismatiska nådegåvorna och ämbetet. Så om man skulle sammanfatta det, så fanns det i princip en jämnvikt mellan prästen och profeten varje gång man möttes. Jag kan bara göra så här när jag tänker på det. Att man skulle ha många profeter som drar fram. Men det var så det var. Och det var nog så det var tänkt också. Annars skulle väl inte Paulus tala om att vi ska alla söka den profetiska gåvan. Men så småningom så tunnas det där ut av olika anledningar som vi inte går in på nu. Men trosbekännelsen och ämbetet, och sen för det tredje och inte minst viktiga, det vi håller på med just nu. Formerandet av Nya testamentet. Att det blev som det blev under den helige andes ledning. Och det är ingen slump att vi har de böcker som vi har i Nya testamentet som beskriver allt det här vi går igenom. Det fanns tre saker som var tvungna att uppfyllas när kyrkan skulle stadfästa. Vad ska vara Nya testamentet? Ska vi ha med Thomas evangeliet eller Barnabas brevet? Nej, det ska vi inte ha. Ska vi ha med Markus evangeliet och Hebreerbrevet? Ja, det ska vi ha. Ja, men varför då? Vad är det för fel på Thomas? Inget fel på honom eller han som har skrivit det. Men det ska inte med i Bibeln. Varför då? Jo, ja, om en bok skulle komma med i Nya testamentet så skulle den vara känd i hela den kristna världen. Den skulle läsas i princip i varenda kyrka på söndagarna när man möttes. Eller om det var lördagskvällen. Så den skulle vara känd och trodd av alla. Och för det andra så skulle den då uttrycka den kristna tron. Det skulle inte uttrycka något gnostiskt eller sådär, att inte Jesus gjorde under eller att han inte uppstod eller så, utan det skulle uttrycka kristen tro. Och för det tredje, den skulle ha, vilket alla Nya testamentets böcker har, den skulle ha tydligt apostoliskt ursprung. Tydlig koppling till någon av de 12 apostlarna. En del är apostlar som har skrivit. Vi har ju Matteus/Levi. Eller aposteln Johannes skriver ju ganska mycket, och Petrus och så vidare. Men det finns andra som är kopplade på andra sätt. Och det är grunden som vi än idag står på. Och man kan säga att det är det som blir slutet av urkyrkans tid. Det som vi börjar med i Nya testamentet och som kopplar fram 200-300 år till den här utvecklingen. Och då hade jag ju tänkt att vi idag skulle få hälsa på i den första församlingen i Jerusalem. Men det får vi göra imorgon. Så då har vi det kvar. Men då har vi idag fått tala en stund om att vara sänd av Jesus och vad det innebär. Att vi är sänd, som fadern har sänt mig sänder jag er. Och vi har fått närma oss våra rötter. Roten som bär dig och allt det som är liksom den kristna djupa traditionen som har burit i 2000 år. Och som du och jag av nåd är liksom indragna i. Vi är indragna i detta sammanhanget. Och ingen av oss är här av en slump och får liksom ta emot detta idag. För vi gör det ändå för framtiden. Ska vi göra så att vi står upp? Och Gide, kan vi sjunga något? Även om, är det okej?
Okay?
Ja. Så får vi en stund inför Herren här nu. Och på något sätt, även om det var liksom historia här, så får vi ändå gensvara på ordet idag. Vi ber och sen sjunger vi. Herre, så vill vi då tacka dig för den här förmiddagen. Vi vill tacka dig för att vi får vara en del av din kyrka på jorden. Tack Jesus att du grundade henne och allt på det sätt som du ledde henne fram till det vi är idag. Tack för våra rötter. Tack framförallt för att du har fött oss på nytt till ett levande hopp genom din uppståndelse Jesus. Vi tackar dig för att du sänder oss. Du sänder oss in resten av den här dagen. Herre, du ser när vi behöver lämna det höga och gå till det låga. Du ser när vi inte känner igen oss i att vi är iklädda dig eller att vi är salt och ljus. Men vi ber att du talar in dig i våra liv ännu en gång. Och jag ber speciellt om det finns någon här som verkligen inte känner att hon eller han är salt och ljus, men att det enligt ditt ord är så. Kom Jesus. Och jag ber också för de av oss som på ett särskilt sätt får smaka på vad det är att inte bli betjänad utan tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Du ser om det är någon av oss här som har det riktigt tufft just nu. Jag ber att du på ett särskilt sätt kommer med din omsorg, med din helige andes läkande salva. Tack helige ande att du är här, att du låter ordet få väcka levande tro i oss. Herre, vi ber för fortsättningen här av dagarna och gemenskapen här på Breanäs. Vi ber om ditt blods beskydd över det som sker i oss och över hela lägret här, barnen och allihop som är här. Kom helige ande, kom med din närvaro, kom med ditt liv. Jag tackar dig att du förmår dra oss upp ur djupet och leda oss på din väg och föra oss framåt. Kom här och dra oss upp, ställ oss på en klippa. I Jesu välsignade namn. Amen.